Sändningarna presenteras av Nya Expect.
Tiki taka, la 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 la. Tiki taka, la 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 la. Visst är det så, vi vaknar upp till en måndag där Liverpool är ligamästare. Den stora nyheten givetvis. Klockan är 10.00 och vi sitter redo. Jag tillsammans med Lasse Lagerbäck och Jonas Olsson, en duo som har spenderat tid tillsammans den här helgen. I lördags var det då var de inte klara ligamästare än, Liverpool.
Nej, så var det. Men ja, vi hade trevligt i lördags också. Satt och kollade på Newcastle och Brighton och fina svenskinsatser. Så ja, att en helg som vanligt med mycket fotboll.
Härligt, kommer vi återkomma till också givetvis. Lasse, i övrigt då, har helgen varit bra? Har du hittat på något kul?
Ja, ah, det har varit nog fotboll nästan för hela slanten. Jag fick faktiskt måla lite på en terrass hemma, men det var väldigt kort en timme. Sen var det fotboll för hela slanten.
Ja, härligt. Ja, vi börjar väl ändå där för att det är en hel del som får ursäkta FA-cupen, El Clasico, Viktor Gyökeres, men det kommer att tillägnas i alla fall den första punkten här. Liverpool och ligatiteln som nu då är säkrad efter hela 5-1 mot Tottenham och är ett urval av målen, för det började faktiskt som så, Jonas, att man tog ledningen då.
Nej, det gjorde man i Tottenham via Solanke, men känslan var ju ändå att när Diaz gör 1-1, vad är det, 7-8 minuter senare, så är det ju bara ett lag på banan på Anfield, och de vann ju, ja, de visade sig från sin bästa sida Liverpool och visade sig vara det mästarlag som man har känt att de är stora delar av den här säsongen.
Ja, det är så här man vinner ligan också, med den där typen av avslut, va, Lasse?
Du, har man de kvaliteterna så är inte organisationen på sig lika viktig. Och det är den definitivt, för det är, man blir bra individuellt med ett bra lag, och det har han verkligen gjort, Arne Slott. Jag är otroligt imponerad av hur de spelar fotboll.
Och du var inne på det, Jonas, men trots 1-0 så kändes det inte som att det någonsin var någon fara på taket. Och jag menar, 5-1 talar väl sitt tydliga språk då, även om Tottenham fortsätter att ha en ordentlig kräftgång.
Ja, så är det ju. Och kanske det är kanske det tydligaste, tycker jag, med Liverpool under Arne Slott. Just kontrollen, just lugnet i att aldrig liksom behöva jaga matcher och aldrig bli stressade. Så har det ju varit hela säsongen egentligen. Lägg då till att du har, jag menar, att komma in efter Jürgen Klopp, att ha de tre, Virgil van Dijk, Mohamed Salah och Alexander Arnold, tre av de viktigaste spelarna med utgående kontrakt. Jag har två kritat på, men det har de hanterat med sån lugn och sån harmoni, så att det tycker jag är mest imponerande.
Mm. Ja, men på tal om det som är imponerande, Lasse, vad tycker du sticker ut den här säsongen? Varför står man som ligamästare?
Allt det viktigaste är det fotbollsmässiga, och jag tycker han, precis som Jonas är inne på, just det här lugnet, att laget är så otroligt välorganiserat. Han har haft ganska så stor kontinuitet också i sin startelva, så att det skapar ju också en trygghet. Sen det jag blev imponerad av, det man kan bedöma utifrån intervjuer och vad han inte minst gör, det ni var inne på, att nu har de förnya kontrakt och sånt där, det är hans ledarskap. Jag tror att han personifierar det, och just när man kommer efter en sån tränare som Klopp, så tror jag att ledarskapet som den som kommer som efterträdare är extremt viktigt. Du kan jämföra med, inget illa sagt om efterträdare till Manchester United och Ferguson, men det är något speciellt, tror jag, att komma till en stor klubb som har haft tränare så länge. Då måste du ha ett väldigt bra ledarskap och få med dig spelarna direkt.
Alltså, känslan är lite, rätta mig om du tycker att jag har fel här, Jonas, men att man på något sätt lite bagatelliserar eller nonchalerar hans arbete genom att bara säga att, ja, men det är väl Klopps grund, det är hans lag, han har bara tagit det vidare. Men det är väl ganska uppenbart att det krävs en del också att komma in och fortsätta på det spåret.
Ja, men det som Lasse säger, han nämnde United och Sir Alex, vi kan nämna Arsenal och Wenger också. Det är väldigt svårt att efterträda den typen av tränare som har liksom haft den eran, de tre tränare har haft i respektive klubb. Så att, men jag tror också det är liksom i rekryteringen. Jag hade privilegiet att spela i Holland 3 år. Arne Slott nu kommer ju från Feyenoord, och jag vet ju vilka krav som finns från fansen på den klubben. Det är globalt såklart inte lika stort som Liverpool, men det finns tydliga kontaktytor. Så jag tror att rekryteringen är mycket där utifrån hans karaktär, hans lugn, Sen ska man komma ihåg också, jag menar, han har inte fått göra, en värvning. Det är Chiesa som inte har varit så tongivande. Eller inte alls bidragit jättemycket. Men att göra det gör det ännu mer imponerande, tycker jag.
Lasse, känner du att han inte får tillräckligt mycket cred på något sätt? Eller hur högt ska man värdera Slott? Inte Klopp.
Ja, jag tycker, som jag var inne på, att han ska ha en väldigt, väldigt stor del i det här. Jag menar, ett lag är inte självspelande. Det kan nog Jonas intyga bättre än jag som inte upplevt den spelarkarriären. Men uttaget komma in och få ett lag att fungera, så som vi redan har sagt nu då, med tanke på företrädare och sånt här. Så att, jag har inte följer inte engelsk media så noga, så jag vet hur mycket de har lyft fram honom. Men det kanske är den engelska avundsjukan medialt i så fall, men jag tycker ändå här hemma i Sverige så har man ju, jag tycker det jag har läst och sett, så är de ganska positiva. Men han har stor del i det här, naturligtvis är spelarna väldigt viktiga, men vi ser alltså andra tränare som inte får laget att fungera. Och du ser också, man märker inga konflikter eller någonting har läckt ut från Liverpool, va? Och trots att han då ändå har kört ganska konsekvent med ens, inte samma startelva naturligtvis. Så, ja, det finns bara pluspoäng som man kan se utifrån i alla fall.
Mm. Jag tror alltså, även i England så får han ju väldigt mycket positiv kritik och har fått det hela tiden egentligen. Och det de trycker på där är väl ungefär som vi gör här, liksom, att hur han kan styra belastningen, hur han kan ha kontroll rent taktiskt på ett kanske bättre sätt än Jürgen Klopp. Och det har vi sett här sista året med Klopp, så hade de ju väldigt, väldigt mycket skador när de kom in på våren och kunde inte riktigt hantera belastningen. Det är ju mycket bättre den här säsongen, men det är också en stor del varför de har gått så bra.
Ja, men det var väl väldigt fint då att se tidigare förra säsongen, i slutet på förra säsongen, när just Jürgen Klopp lyfte fram sin efterträdare Arne Slott genom att sjunga inför hela hemmapubliken. Och det var någonting som Slott nu då fick ge svar på tal.
Arne Slott! La, la. The only thing I can do now is send my appreciation to Jürgen. So there we go. Jürgen Klopp! Yeah, la, 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 la. Jürgen Klopp! Yeah, la, 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 la. Jürgen
Klopp! Det här är ju fint på något sätt. Det kan man väl konstatera, Lasse?
Ja, jag är oerhört imponerad. Jag tycker det där också visar vilket ledarskap och vilken trygghet de har i sitt ledarskap, båda de här två. Ja. Jag får också en vibb från Mourinho som brukar komma in, i alla fall har han gjort det i vissa klubbar, och snacka ner företrädare, de är inte tränade och ingenting. Det är härligt att se två stycken som visar respekt, men är man trygg i sin ledarroll, då kan man göra på det där sättet.
Om du hade vetat att det är så här man kan göra, då är det typ den här introduktionen som Erik Hamrén har fått efter dig då, eller?
Självklart.
Exakt. Ja, det är härligt. Jag tänker också att vi fortsätter. Vi kastas tillbaka in på Anfield, för något annat som verkligen kunde ge upphov till gåshud, ja, men det var ju scenerna som fansen bjöd på då tillsammans med spelartruppen.
Whoa!
det är svårt att inte bli känslosam nästan.
Alltså. Det är det. Till och med Martin Åslund som brukar vara lite kritisk kring Anfield smälter nu av de bilderna. Man sitter och får gåshud här när man tittar på det. Ja. Mäktig Anfield och det mäktigaste säsongen får vi säga också i fotbollssammanhang tycker jag. Budskapet liksom att du går aldrig ensam i dina mörkaste stunder. Fint.
Ja, det är bara att se hur Van Dijk trycker ifrån där i sången. Det är det något.
Det börjar ju direkt kommentarerna på Twitter och så vidare. Van Dijk stämmer upp. Alexander Arnold står
just det,
ganska tyst och tar in det. Liksom. Men vad betyder det och så vidare?
Ja, det spekuleras ju då i en flytt till Real Madrid och så vidare. Nu är det ju några år sedan som Liverpool vann ligan. Om man tittar lite och gör jämförelserna mellan elvorna som har spelat nu i år kontra hur det såg ut då. Du var inne på det lite, Jonas. Stommen, du nämnde några av dem. Det har inte hänt så mycket, vilket också många gånger betyder. Alltså det kan vara positivt såklart.
Ja, framförallt så är det ju alltså de tongivande spelarna då när de vann under covid-säsongen. De var ju de bästa spelarna den här gången också, med Alisson Becker, med Alexander Arnold, med Van Dijk, med Mohamed Salah. Och det är också en anledning att, jag menar, skulle du vinna någonting på den här nivån, ja, då måste dina stjärnspelare vara skadefria och de måste prestera på den nivån du har köpt in dem för att göra. Annars är det ju ungefär samma dag. Konaté tycker jag har gjort en otrolig säsong bredvid Van Dijk. Han har växt tycker jag i sin beslutsfattning. Jag tyckte han kunde vara lite fladdrig tidigare i sitt mittbackspel, men har ju växt in i den rollen på ett utmärkt sätt.
Är det några spelare, när man tittar på dem så här, Lasse, ersättare då, som du känner har tagit kliv och varit oerhört viktiga på ett sätt som du kanske inte hade räknat med den här säsongen?
Ja, jag tycker framförallt den ordinarie mittfältstrion, McAllister bland annat, alltså, just de här också, Gravenbacher, de här, alltså alla spelare, inklusive de där det kanske är ännu viktigare i och för sig, men det är spelare som spelar för laget. De jobbar hårt, både offensivt och defensivt. Och det är det tror jag också som har skapat den här kontrollen som de har haft nu i de flesta matcherna. Så att hur han har liksom fått dem att, den attityden hos samtliga spelare, det är också imponerande. De har ju sådana förut också, de flesta då, som fanns förra säsongen. Men just det här match ut och match in, göra det här hårda jobbet. Det är inga glidare i det här laget inte, så det är väldigt imponerande.
Det tycker jag, precis som Lasse säger, att tidigare när Klopp var tränare så var ju ofta inför säsongen när man ska förstärka, okej, vi måste ha en mittfältskugge, en kreativ mittfältare eller den typen av. Men det var ofta mittfältare som det pratades om. Mm. Det är ingen som pratar om det nu med tanke på dem. Lasse nämnde McAllister, Soboslay har varit brutalt bra också. Mm. Ni är väl kanske grejen då när Nunez förmodligen lämnar för att han inte har varit så bra som man hoppas. Ja, men ska man ta in en nia? Jota är bara den positionen, men ska man spetsa till det ytterligare då med en lite mer tydlig, klassisk nia? Mm. Det är väl frågan.
Verkligen, och två spelare då som inte kommer att lämna, det är ju Van Dijk och Mohamed Salah. Spekuleras mycket kring det då, kontraktsituationen tillsammans med Trent Alexander-Arnold. Och Lasse, hur viktigt är det att ha den här typen av spelare? De här, alltså både Van Dijk och Salah, det räcker ju med att titta på siffror och förstå vad det här har inneburit.
Nej, men det är naturligtvis, alltså det är lite intressant det här tycker jag. Det är ett svårt val ofta som tränare och ledning för en klubb har. Va? Jag vet Roland Andersson, min gamla kollega, han sa alltid det. När spelare kommer över 30, då måste man titta på om benen börjar bli trötta. Men det syns inte på dem. Och sen, jag känner ingen av dem personligen, men Van Dijk, Stefan Johannesen som jag hade i Norge, han är bästa kompisen Celtic-tiden med Van Dijk. Mm. Och det, han säger det är en superkille, en superledare på alla sätt och vis. Va? Och då blir det ju ännu viktigare att behålla en sån spelare i gruppen.
Mm. Ja, det är härligt, häftigt och imponerande vilken säsong de har gjort. Vi säger stort grattis till Liverpool då, alltså ligamästare säsongen 2024-2025. Vi stannar kvar i Premier League, men vi lämnar Liverpool för ögonblicket i alla fall. Det har varit något av en svensk helg och ni två fick ju följa det här på nära håll då, när Alexander Isak satte personbästa genom att kliva upp på 22 mål den här säsongen med Jonas.
Ja, och hade vi kanske inte sin absolut bästa match med Ipswich. Hade ju ett par läge att öka på målskörden, men som vi pratar om då också, kommer in i halvtid. Han har inte varit strålande, men han har satt en straff. Han har också gjort en aktion som har gjort att Ben Johnson i Ipswich blev utvisad. Och där avgör han matchen. Det är mångt mycket.
Ja, verkligen imponerande. Han är ju inte den enda svensken som levererade målmässigt. Och nu står vi alltså på 5 blågula målskyttar den här säsongen efter att Yasin Ayari gjorde mål. Och vilket sätt att göra det på?
Ja, vi fick se ett fint skott tidigare, men det här tror jag nu är snäppet ännu bättre. Alltså, det är otroligt vilken fin träff han får. Alltså, så. Det är jätteskoj för honom. Det betyder säkert en del att få sätta sin första balja på det där sättet.
Yasin Ayari, Dejan Kulusevski, Antoni Langa, Alexander Isak och Jens Kajusto, målskyttarna hittills. Hur imponerad är du av Ayari den här säsongen? Han har verkligen etablerat sig.
Ja, både i landslaget och i Brighton har fått kontinuerligt med speltid och också kunnat hantera det som ibland kan vara så svårt i Premier League, just tempot och den delen. För att det krävs extremt mycket av en mittfältare i den ligan. Och det har han gjort med bravur. Liksom. Och kan han då också steppa upp när det gäller poäng, assist och mål. Ja, men då helt plötsligt så är det ju något helt annat. Så att, ja, en jättefin säsong hittills.
Mm. Det är ju så, man kanske noterar det här, men han gjorde alltså mål på West Ham och då kan man dra kopplingen direkt att West Ham tränas av Graham Potter som med andra ord ställdes mot sitt gamla lag och hade ju ett jätteläge att ta samtliga 3 poäng men tappade mot slutet. Och det som uppmärksammades då kanske efteråt, det var just Graham Potters presskonferens och hur han uttryckte sig och vad han sa. Vi tar och lyssnar in.
In terms of the positive, Kudus scored his first goal.
There's lots of positives, but no one wants to hear positives.
But there were.
Nah, doesn't matter. Honestly, I don't feel like I want to speak about anything positive because I'm in too much pain to talk about positives because no one wants to hear positives. But there were some. Of course there were. There were lots. I'm not stupid. But we've lost. 2 goals have gone in from 35 metres. Congratulations to Brighton.
Graham,
how
have
you seen
this frustrated?
Well, I'm going to be frustrated, huh? Yeah. Of course I am. I'm not a robot. I'm a human being as well. I stand there myself, give everything to this, what I'm doing. Of course I'm going to be upset. Of course I'm going to be frustrated. I have to come here and speak calmly to you guys. But that's not how I'm feeling inside. If you want me to swear, I can swear.
No, I don't need to get fined.
Okay guys, we'll leave it there. Thank you.
Cheers.
Ja, det är väldigt tydligt. Känslorna svämmar över och de är väl ganska duktiga på det också, den engelska journalistkåren. Men det som man ska ta med i beräkning här då är ju att han och West Ham tappar mer eller mindre på övertiden 2-1-ledning i kombination med att West Ham går tungt. Reaktioner på det som händer här, Lasse?
Om jag får först göra en liten utvikning. Hollier, en gammal Liverpool-tränare och Lyon-tränare, han jobbar också väldigt mycket med utbildningen i Europa sen. Han sa det att det viktigaste kommunikationen du har externt som tränare, det är den presskonferensen direkt efter match. För den sätter alltid stora spår, sa han. Så att, nej, det är kanske inte var det bästa sättet att agera på, men jag tycker också han är mänsklig här, va? Och liksom, så att, och helt uppgiven naturligtvis, men man kanske ska försöka kontrollera det lite bättre och försöka säga någonting också som kan kanske både vara konstruktiv kritisk på något sätt, om jag får försöka uttrycka det så. Det är inte lätt, va, när man sitter i den situationen. Men jag tycker inte det var helt lyckat, om jag får vara ärlig.
Det är också så här ett brittiskt så här medialt grepp, att de frågar honom om han förlorat, så frågar de direkt positives.
Verkligen.
Och han vet ju om att svarar han på det då kommer liksom rubriksättningen vara att han pratar positivt. Och så får han liksom sina egna fans i minsta.
Han känns ju smart här istället. Ju.
Alltså. Ja, men sen som Lasse säger att han kanske kan kontrollera lite bättre. Samtidigt så har han ju fått kritik, framförallt när han var i Chelsea, att han var liksom nästan som en robot. Liksom, att han inte uttryckte känslor på ett utåtagerande sätt. Mm. Och det kommer man inte från att många fans, framförallt tror jag, blandar ihop passion med att det måste vara utåtagerande, så är det inte fallet. Och om jag ser som spelare så gillar jag ju tränare som var mer återhållsamma och lugnare. Sen så fattar man att de bryr sig ändå, att de tog kanske ännu hårdare vid sig än någon utåtagerande tränare som jag haft.
Men det är ju en grej som vad som händer liksom inom stängda dörrar, om man säger nu så, till er spelare. Men jag tänker typ som supporter då, om man sympatiserar med West Ham, är det inte lite skönt att se att Graham Potter beter sig på det här sättet, tror du?
Ja, det är en bra fråga. Människor värderar ju saker och ting så otroligt olika, va? Men alltså det är lite intressant. Det här är ju, tycker jag, en viktig ledarskapsdel där vi var inne på. Jag menar, man har ju själv upplevt det här och lärde sig väl bättre och bättre att hur du agerar. En förlust är ju alltid kanske viktigare kring hur du agerar för att sända signaler både internt och externt, vad som Ollier sa. Vinner du, då kan du ju liksom komma undan nästan med vad som helst. Nu överdriver jag naturligtvis, men jag är osäker hur Western fansen. Jag törs nog inte ge det något.
Nej, vi får spekulera.
Nej, för att jag menar, de är ju inte glada trots allt, va? Det har ju inte gått bra alls om du tittar över tid. Dessutom så bär han ju med sig ett väldigt dåligt inhopp poängmässigt i alla fall, va? Så att jag skulle tro att West Ham-fansen just nu är ganska kluvna oavsett hur han agerar.
Mm. Jag återigen där till det att jag tror att de flesta fans vill nog se tränartyper som Mourinho när det går dåligt, som skriker och som svär och så vidare. Men jag kan bara säga som spelare, så vi har en tränare som håller ihop det. När allt annat stormar så behöver inte liksom tränaren storma. Ofta tycker jag det utåtagerande är ett tecken på att du inte är i full kontroll. Liksom.
Ja.
Så att, men det är, som Lasse säger också, det skiljer sig på från hur människor ser på passion. Mm. För många fotbollsfans så är den ju synonym med att vara utåtagerande, tror jag.
Jag tänker också, jag vet inte om ni kommer ihåg, ni har ju säkert sett det, jag vet inte om många har sett den, det finns ju, jag tror man kan hitta på YouTube, en klassiker med Trapattoni.
Ja, just det.
Jag menar, han skäller ut allt och alla, framförallt media, men den är helt underbar på sitt sätt. Den skulle jag, åtminstone jag var fans, hade jag uppskattat den om han agerar på det sättet. Det är stort sett han bad alla om ursäkta språket, far åt helvete.
Ja, den gillar man oavsett vilket lag man håller på.
Ja, det var väl från Mut Media också. Han skulle göra med lunchen till djuren och så avslutar man
ja. Det är underbart. Vi kommer finnas anledning att återkomma till Graham Potter också, för vi fortsätter lite på tränarspåret, då riktat mot Spanien, och på tal om tränare som kanske inte helt har kontroll just nu då, Carlo Ancelotti, inte över sin egen situation i alla fall, för mycket talar för samstämmiga uppgifter att han kommer att lämna sin position som huvudtränare i Real Madrid, oavsett då hur det hade slutat i helgens möte mot Barcelona i Copa del Rey. Det blev förlust där. Ja, Jonas, det verkar ju som att det är one way out nu här.
Ja, och det är väl kanske också läge att gå vidare. Liksom. Man har kanske tagit det här laget till vägs ände. Sättet man åkte ur Champions League var ju inte bra, framförallt. Returmötet tyckte jag i Madrid. Man lyckas inte piska upp någon energi där. Och jag tror sedan dess så har det väl varit ganska tydligt att han är på väg ut och på väg in kanske då i Brasiliens landslag.
Ja, precis. Brasilien nästa frågetecken.
Ja, det låter ju lite intressant om han vill hoppa på ett landslag nu då. Han är väl i slutfasen ändå, får man lov att säga, i sin tränarkarriär. Men det är ju lite speciellt, både att om man nu vill hamna nere i Rio kanske, jag vet inte. Men, och sen är det ju annorlunda att träna ett landslag. Men jag menar, han är ju också lite fascinerande, tycker jag, när man har kunnat följa honom och lite mer inside då, vid några tillfällen, bland annat när han var i Bayern München då, Björn Andersson som var gäst där. Det är en sån här som verkligen kan hantera spelare, va? Det är lugnt och stilla och där är det inga utbrott och såna här saker. Det är väldigt lite konflikter. Och jag tror att tar man de här största länderna så handlar det ju väldigt mycket om att få spelarna att trivas. Ledarskapet är ju trots allt en väldigt viktig del. Så att tarande, så då ska det bli lite extra intressant, tycker jag, att följa Brasilien.
Ja, men verkligen. Och sen ska ju någon också ta över Real Madrid. Då finns ju ett gäng spekulanter på det jobbet, men den spelaren som Real då kanske har pekat ut, om man nu får tro vad media främst rapporterar, ja, men det är ju Xabi Alonso då, som tidigare spelare.
Ja, det är det tydligaste alternativet väl, med tanke på hans bakgrund i Real Madrid, med tanke på hur bra han har gjort i Bayern Leverkusen. Han har ju varit kanske den tränaren som det har pratats om mest de senaste åren, har varit mest attraktiv för de stora klubbarna. Sen läste jag en artikel som pratade om Jürgen Klopp, och stor anledning var att de menar på att hans sätt att spela, Jürgen Klopp, med sin ganska höga press, men framförallt sättet han kan straffa lag i djupled, hade passat bra mot att möta Barcelona då, som är den stora antagonisten såklart, med tanke på Hansi Flicks höga backlinje. Så det var också ett intressant alternativ såklart.
Är det någon sådär som du känner hade varit bra i rollen som Real Madrid-tränare? Någon du tänker på?
Ja, spontan Arne Slott, men det är ju nej, jag vet inte det. Vi pratade lite före, du och jag, Erik, också. Real Madrid, det jag kommer ihåg, så de tar ju alltid väldigt erfarna tränare. Alltså, jag kan inte påminna mig någon som har varit bara något år eller några år ute.
Så, Zidane och, i så fall, men han har ju ja, sin...
Ja, han spelar på dörret liksom. Zidane var där också. Mm. Så där har ju Alonso att göra den jämförelsen, så är han är ju mycket trolig. Han borde ju passa, tycker jag, va? Och det verkar också vara en bra personlighet då. Jag menar, kan man klubben också, han kan miljön, va? Så det är ingen nackdel. Så att,
han har väl haft...
Det är inte vi som anställer, men jag menar, tittar du på kvaliteter och gör en profil, så borde han ju passa jättebra i Real Madrid.
Ja, han har haft många framgångsrika tränare som, alltså spelare då, Xabi Alonso, men han hade ju Ancelotti både i Real Madrid och sen så värvades han till Bayern München av just Ancelotti också. Mm. Kanske en naturlig ersättare. Finns det någon annan tränare sådär som ni känner i liksom fotbollseuropa som ni ser på med spänning?
Ja, en som är relativt ny som jag har blivit klart intresserad av och gärna titta på nu hur de spelar, det är Inzaghi i Inter. Jag tycker han har gjort ett jättebra jobb och bryter lite mönster kring hur han spelar och han spelar. Och det är inte så vanligt idag. Det beror inte på att jag var ganska förtjust att spela med två forwards, utan det är ju hela hans spelidé och hur han verkar jobba med laget. Så att det tycker jag är en jätteintressant tränare att följa just nu.
Mm. Jag försöker uppfinna hjulet. Jag kollar mycket på engelsk fotboll och i Raiola så har jag varit förtjust länge i Bournemouth. Det hade varit spännande att se honom i en större klubb med tanke på hur bra de andra spanska tränarna gör det. Emery då, Aston Villa och Arteta. Det är exakt. Det hade varit en... Känns i alla fall som en ganska bra lösning.
Mm. Om man tittar då på hur det ser ut i Sverige och de tränarspår vi har att gå på. Vi kan väl ändå konstatera att efter Sven-Göran Eriksson så har väl inte riktigt någon slagit sig fram och gjort det så framgångsrikt. Jag ska inte jämföra med Svennis just, men bara i allmänhet vad gäller klubblagsfotboll. Och frågan blir ganska bred och stor här, Lasse. Men vad tror du är anledningen till att vi inte riktigt lyckats producera på den nivån och leverera?
Min upplevelse genom åren när man har fått förmånen att vara ute en hel del i Europa och träffa fotbollsfolk, så svensk fotboll har ganska bra status generellt. Men svenska tränare känns inte som de liksom är heta på något sätt, eller att man, när man är ute och träffar folk, att man börjar prata om svenska tränare. Utan det är ju om någon svensk tränare har stuckit ut. Men det handlar ju om att sticka ut på klubblagsnivå, precis som Svennis gjorde. Och jag vet inte varför egentligen, för jag tycker vi har haft genom åren en hel del tränare som borde kunna lyckats. Men de som sitter och bestämmer i de större ligorna, de tittar nog trots allt ganska mycket på var man kommer ifrån och också kanske spelar bakgrund, men framförallt då att det är etablerade spelare från de stora fotbollsländerna.
Ja, men är det så i Sverige att man måste ha någon spelarbakgrund för att verkligen göra sig ett namn först då, för annars vet man inte riktigt vad som finns här, eller?
Nej, det är en bra fråga. Jag har inget bra svar på den heller, för om man tittar på svenska spelare utomlands så är vi ofta attraktiva för att vi är professionella, för att vi är duktiga på att ta till oss liksom en fotbollskultur i det landet vi är. Vi är språkligt ganska enkla att göra med. Vi pratar ofta bara engelska och så vidare. Så att det är märkligt. Som sagt, jag har inget bra svar på det, mer än att jag menar, det är väl fortfarande en lite mörk plats på kartan ändå, liksom Skandinavien, i form av hur man ser på fotbollen i Europa. Att man rekryterar ju ofta från större fotbollsländer givetvis. Och där finns ju ett underlag där givetvis som gör att konkurrensen blir väldigt, väldigt tuff.
Men är det inte så, för jag håller helt med dig Jonas, men om man skulle titta på liksom hur duktiga klubbar är på att scouta spelare då i Skandinavien, det liksom händer ju ändå titt som
tätt. Men det finns ju liksom kanske inget mellansteg för tränare som finns för spelare. Jag menar, när jag gick utomlands, jag ville till Premier League, men då går först i holländska ligan eller schweiziska ligan eller belgiska ligan. Det är mellansteget för liksom att någonstans inte steget ska bli för långt. Jag vet inte om det finns någon svenska tränare, för jag tror inte att alltså, holländska lag liksom, är inte så intresserade av att anställa svenska tränare för att känna.
Nej, det kan ju vara ett förstort stepp att gå då till Holland, men skulle man inte då kunna gå till League One till exempel, att börja gå den vägen upp och göra, eller jag vet inte, men nu har vi till exempel Jimmy Uttelin i Aberdeen eller Danmark, det kanske finns andra alternativ, jag vet inte, men att man i så fall, om man nu tar och tittar på just England, det är svårt att kanske konkurrera då med engelska tränare, de har ofta koll på liksom talangfulla tränare underifrån och så vidare, men att man då som svensk skulle ta steget i ett tidigare skede till de lägre divisionerna.
Ja, jo, det kan vara en bra poäng. Samtidigt så jag menar, där finns ju ett underlag av olika typer av tränare i ett så stort fotbollsland som England. Mm. Men ja, det haltar ju lite, för att det finns ju ett underlag av spelare också, ja, svenska spelare kommer ju dit, så att jag har inget bra svar att ge dig.
Ja, men jag tror det var en skillnad när du jämförde med spelare också. Scouter, de är ju ofta trots allt, jag är inte alltid imponerad om jag har lärt känna genom åren, men de har ju alltid lite fotbollskunskap. De som söker tränare, så sitter du högre upp i klubben. Och det är inte alltid de har kanske den bästa fotbollskunskapen, även om det sitter någon typ av sportdirektör som kan fotboll med all säkerhet. Mm. Men där kommer in så mycket andra grejer. Och därför tror jag också att tränarutbildningen tror jag har mycket större status. Och det är en annan intressant grej här när du tittar på det, för att England har ju alltså väldigt få elittränare på högsta nivå i de fem stora ligorna. Inte minst i Premier League. Mm. Va? Och här, om du tittar generellt när man har varit ute i Europa, så alltså Italien, Spanien, Tyskland har ju väldigt hög, och Holland har väldigt hög renommé när det gäller tränarutbildningen också. Mm. Mm. Och sen där du sa om att gå till en lägre division, jag är inte så säker på hur mycket de... Det har ju hänt någon gång nu vad vi har Skottland har tittat på en svensk tränare och sånt där, men sen gäller det ju, alltså bara vi får några fler tränare som kommer ut och lyckas, även om de går lite längre väg som du var inne på, Erik, men... Alltså det känns som, där finns det inte den statusen liksom att svenska tränare...
Sen kommer man inte ifrån att, jag menar, man pratar scouting och rekrytering utomlands, ja, den är säkert bättre nu, men den är ju osofistikerad på många sätt. Så att stora fokuspunkten, om du ska göra något form av eko från svensk fotboll utomlands, ja, men det är ju landslaget. Mm. Och det är ju om svenska klubbar gör det bra i Europa.
Man ska nästan göra något exceptionellt, liksom Graham Potter precis, i Östersund.
Alltså, allsvenskan... Det når ju inte liksom, utomlands på det sättet. Mm. Det är ju säkert en faktor. Liksom. Medan då yngre spelare som kommer ut som spelare i landslag och så vidare. Det är klart att de kommer liksom i fokus, men inte tränar på det sättet.
Ja, men det är ju intressant, för precis som du säger, att en spelare är givetvis lättare att bedöma när man ser en spelare spela en fotbollsmatch och så vidare. Eller träningar, man scoutar. Det är ju inte samma sak med tränare, men går det att göra någonting? För jag menar, kompetensen är jag ganska övertygad finns även i Sverige, men det kanske är svårt att, om vi nu pratar scouting, om man nu ska ta fram en bra tränare efter en profil och så vidare, går det att hitta rätt genom att bara följa en tränare på det sättet?
Ja, jag tror det är svårt om du inte har en person väldigt personlig kännedom, och framförallt om du inte i stort sett jobbar bredvid dem. Alltså det är väldigt svårt att värdera tränare, och det är därför jag tror det finns någon psykologi där som jag med status, att de som bestämmer då, och även om de är väldigt kunniga fotbollsmässigt, så jag tror att de känner sig tryggare. Ändå ska du ha hamnat i en stor liga, då kan du liksom få jobb. Vi har någon österrikare nu då, till exempel, har haft några stycken i England. Mm. Men det har de ju fått tack vare att de har gått via en bra klubb någon annanstans i Europa i någon av toppligorna. Så jag tror att det handlar om någon slags trygghet kring att har de varit där eller de kommer därifrån, så då vågar vi satsa på dem.
Du var inne på det, Lasse, och med din bakgrund då i England, Jonas, är det så, både med din erfarenhet men också hur du ser på det nu, att engelska tränare är något överskattade?
Nej, jag har ju haft... om jag pratar utifrån mina erfarenheter, och den bästa tränaren jag har tränat under är Roy Hodgson, till exempel. Jag hade ett par andra engelska tränare som jag tyckte om, Alan Irvine, till exempel, som är ny assisterande under David Moyes i Everton. Så att, den haltar utifrån min erfarenhet i alla fall. Men sen kommer man inte ifrån att ingen engelsk tränare har vunnit Premier League, och det är inte så för att de andra engelska tränarna, de bästa engelska tränarna är utomlands, de är ju i England. Så att,
ja, de går ju aldrig utomlands och lyckas inte utomlands heller.
Nej, och sen så tror jag väl ändå att, jag menar, de engelska tränarna som har kommit fram på senare år Gareth Southgate som har haft i England, och Eddie Howe till exempel i Newcastle är ju tränare som känns kanske då mer moderna, vad man nu definierar det som, än de tidigare då. Så att, men av erfarenhet så skulle jag säga att jag har haft privilegiet att ha haft bra engelska tränare.
För att säga en annan sak som är intressant, det är ju också nu på senare år har ju några stora spelare som normalt sett man tycker har förutsättningar att lyckas, men där ser man att tränarskapet är något. Jag menar, Lampard har ju inte lyckats, nu tappar jag namnet, Gerard i Liverpool, ja, några stycken. Så att jag vet inte om det finns också en kultur i den engelska utbildningsmiljön som finns i engelska fotbollsförbundet också. Va? Och sen vet jag ju också att de var ju en av de första som gjorde sin utbildning väldigt teoretisk. Och England har ju aldrig ute i Europa haft konstigt nog status när det gäller engelsk tränarutbildning. De var ju väldigt tongivande 60-70-tal. Men nu är det ju liksom Italien, Spanien. Frankrike också hög status, och även Tyskland. Men framförallt Spanien och Italien har ju väldigt högt anseende.
Men du har ju koll på utbildningen, Lasse, i de här länderna, och England vet att du har varit på plats och vet hur det fungerar. I alla fall fungerar det fram tills för några år sedan. Vi får väl ta det i reservation då, men jag menar, mängder av engelska tränare, vissa är jätteduktiga givetvis, men så har man det här med att man inte kanske har lyckats hela vägen, ta de här riktigt stora titlarna. Är det utbildningen som är svaret, tror du, eller?
Ja, jag tror delvis det. Alltså att den har blivit väldigt teoretisk. Det gäller inte bara England, så är det ju också i Sverige. Va? Tidigare så hade man ju mycket mer. Alltså, idag sker ju i England väldigt mycket utbildning via dator, så man träffas inte. Och jag upplevde ju de år jag var ansvarig för tränarutbildningen på Svenska fotbollsförbundet att just mötet mellan erfarna instruktörer och gruppen tränare som gick, tror jag betyder väldigt, väldigt mycket kring hur man utvecklas som tränare. Man lär av varann, och framförallt som det var på min tid att man hade en praktikvecka där man då jobbade med ett varsitt lag. Man var tre tränare och så var man två instruktörer. De fick sköta allting under en vecka, träningar, matcher, och så var det två instruktörer som kunde ställa krav och säga nu får du köra lite den här typen, för att man skulle testa vad tränarna kunde. Sen satt man 3-4 timmar varje kväll och diskuterade vad som hade hänt under dagen. Och det var en väldigt bra test, och sen då fick man ge tillbaka feedback då till tränarna, som de som var instruktörer. Och på den tiden var många av instruktörerna hade allsvensk erfarenhet. Mm. Och den erfarenheten finns inte idag på förbundet när det gäller deras instruktörer. Mm. Som är lite synd. De kan vara jätteduktiga ändå. Jag känner dem inte, så jag vet inte. Va? Men jag tror att tränarjobbet är väldigt mycket ett hantverk, tror jag. Mm. Och det handlar väldigt mycket om att få ett bra ledarskap, ett realistiskt ledarskap kring hur man ska agera.
Mm. Om man nu pratar hantverk och vara nära planen, så jag menar, det är kanske inte så nu riktigt i England, men fram till jag slutade spela 2017 så hade du ju mångt och mycket den här managerrollen, vilket gjorde att det kunde vara en vecka så var tränaren eller managern, han var inte ute på planen. Så jag menar, har du inte den närvaron, nej, då kanske du inte utvecklas jättemycket som tränare. Han var ju inne på sitt kontor och hade hand om allt annat. Liksom.
Du var inte ute på träningarna och kollade?
Nej, vi hade tränare som
first team coach typ, var det?
Ja, precis. Som drev. Det var ju alltid first team coachen som drev träningarna. Mm. Nästan oavsett. Roy Hodgson var undantaget. Annars så hade du en first team coach som drev träningarna och gjorde allt på planen. Sen hade du ju, alltså, och det skiljer sig lite från manager till manager, hur mycket de var ute på planen. Mm. Alan Irvine till exempel då, han var där hela tiden ute på planen, men han drev inte övningarna. Tony Pulis var ganska mycket på planen, men var också vissa dagar såg man inte honom, då var han inne på sitt kontor liksom. Så att det kan också
jag tror du är inne på en poäng där. Alltså det finns säkert kvar som kan påverka ledarskapet lite grann, även om de nya tränarna kanske är mycket mer ute på plan. Men du har ju den mest framgångsrika tränaren i Manchester United, Sir Alex. Han ledde ju aldrig några träningar. Va? Och ibland var han där och tittade. Han, precis som du säger, han var ju inte där på alla träningar. Va? Så att det är möjligt att den liksom, spelarna har upplevt lite den kulturen, och det kanske gör att tränarna sätter sig på en piedestal då, även om de är kanske mer hands-on idag än vad som var vanligt förr i tiden i England.
Ja.
Det är intressanta frågeställningar.
Ja, men verkligen.
Du har ju en gäst sen, du får testa.
Ja, jag tänkte faktiskt precis säga det. Vi har ju Bosse Andersson, sportchef i Djurgården.
Han är på att anställa tränare.
Ja, exakt. Som sitter och väntar här i kulisserna på att komma in. Och vi ska röra oss framåt i programmet till en punkt. Jag vet inte vad jag ska döpa den. Det är något jag har kommit på själv här. Spåkulan säger vi att det är då. Och så här är det att jag nu då har förberett några. Vi hinner väl med en i alla fall. Några saker som har funnits i fotbollen eller som inte alls har funnits i fotbollen. Och jag tänker bolla upp det här. Får vi se om ni tycker att det här har en framtid i den sport som vi alla älskar då. Och då tänkte jag vi börjar med anfallspar. Alltså två stycken anfallare. Så enkelt är det. Alltså det vi ser ofta nu för tiden, det är ju liksom att antingen så är det Alexander Isak eller Callum Wilson, det är John Duran eller Ollie Watkins, eller här, det är Joshua Zirkzee eller Rasmus Höjlund, ni vet, det finns många här, Rodrigo Muniz och Raúl Jiménez och så vidare, men det är inte lika vanligt längre då att man spelar med två raka anfallare på det sättet. Känns det som att det är någonting vi kommer få se inom kort, eller är det här liksom den tiden är förbi?
Jag tror som allting annat i fotboll så finns det trender och mottrender, och trenden länge har ju varit att spela 4-3-3 formation med principer då att du har väldigt mycket fart, väldigt mycket bredd med dina ytterforwards. Så att, ja, på det sättet så blir det bara plats till en anfallare då. Men som Nasse nämnde, till exempel Inzaghi, sett att de spelar, ja, men då använder han ju ytterbackarna väldigt högt för att skapa bredd med dem. Och så spelar han med Lautaro Martinez och Thuram som två anfallare. Så att, Det är väl mycket knutet till formationen och principer givetvis. Och där tror jag att det kommer reaktioner på trender som finns.
Ja, det går lite i skov så här. Att det är trender och det är flugor och så vidare. Men saknar man inte två anfallare, Lasse?
Ja, jag gör ju det. Det beror ju på liksom vad du har för spelarmaterial och hur du vill spela fotboll. Men jag har ju alltid sagt det, att tränar ett underdog-lag som kanske inte har de bästa spelarna, så överväger fördelarna för min del att ha två forwards än att spela med en forward. Spelar du med en forward krävs det ett större bollinnehav. Du måste ha större möjligheter att flytta fram laget på ett bra sätt. Med två forwards kan du spela lite tidigare, längre uppspel till exempel. För två tillsammans kan åstadkomma ganska mycket. Vi provade någon kortare period under min tid med landslaget, till och med Zlatan då, som var absoluta världsklass. Men när vi mötte riktigt bra lag, vi hade inte tillräckligt bra lag för att ge Zlatan understöd så att han skulle kunna komma till sin rätt. Va? Så att det handlar väldigt mycket om det spelarmaterial du har. Men har du två forwards så kan de kan samarbeta. Du kan ha två olika typer som utmanar en backlinje på olika sätt. Eller du kan ha sådana som du vill kommer in bakom. Och jag vet inte om Jonas håller med. Det är så svårt att jämföra, för ett lag som spelar med en så kommer det ju många offensiva spelare fram. Men har du två från början så har innebackarna två forwards att hålla reda på från det motståndarna startar sitt anfallsspel. Så då ställs det också lite andra krav på innebackarna.
Jag tyckte alltid det var tuffare att spela mot två forwards. Just den här motrörelsen då, om du hade ett anfallspar som var synkat på det sättet. En möter och en går i djupled, det var väldigt svårt. Jag trivdes bättre att spela mot en. Sen tror jag den trenden har också att göra med att du spelar med 4-3-3 då, med tre man anfall så att säga, med ytter. Det har också att göra med, tror jag, att Hansi Flick, Jürgen Klopp, det höga pressspelet, det gör ju det lättare i första pressen att pressa med tre kontra två, skulle jag säga. Så att jag tror det är också en anledning till att många spelar på det sättet.
Vi satt ju innan när vi tog en kaffe, Lasse, och pratade lite om de här olika perioderna och liksom, om vi pratade liksom att 70-talet, ja, men då skulle alla ha en libero efter att liksom Beckenbauer var libero, någon var bra, och sen så var det totalfotboll, och sen så var det 4-4-2, och sen så var det tiki-taka då, på tal om det här programmet och så vidare. Alltså det kommer och går, de här perioderna. Men känslan är ju också att när någon gör det väldigt framgångsrikt, du nämnde ju Klopp nu och press.
Ja, det är ju en reaktion på tiki-taka.
Ja, men precis, exakt. Och då blir det liksom, men då ska helt plötsligt alla spela det liksom, att det är så man ska spela helt plötsligt. Kan man inte, måste man följa med strömmen där då?
Ja, det är en bra fråga. Vi ser då Inzaghi till exempel som spelar just nu på ett annat sätt. Men jag tror att det som funkar, oavsett vilken bransch du är i, det som är trenden, det som uppenbarligen ger resultat, försöker väl de flesta efterliknar. Mm. Jag tror inte det är svårare än så.
Frågan skulle kanske varit Libro, Lasse, när vi får se det nästa gång. Om det nu någonsin kommer att återuppstå.
Ja, jag tror inte. Ja, det kan, ja, jo, det tror jag det kan göra. För att det är ju på väg på ett sätt. Därför att om du går tillbaka, när man hade Libro, från början då så spelar man ju med två liksom zonmarkerande spelare. Mm. Men sen som Italien utvecklar och ser det mera Tyskland, då spelade man ju alltså med man-man-markering. Men hade en Libro bakom. Och det är ju en brist idag. Ser det lag idag så det går över mer och mer. Det är också en liten trend i fotbollen mot man-man-markering. Speciellt i första pressfasen. Mm. Spelar man då bort en eller två spelare så har man inte den här Libron som man hade när man väldigt spelar konsekvent man-man-markering. Mm. Som kan rädda upp situationen. Så då gamblar man ju lite mer och spelar man-man-markering idag än vad man gjorde på den tiden.
Jag tror att alltså, målvaktsrollen idag har väl nästan utvecklats till en Libro-roll. Mm. Och jag tror att när du rekryterar målvakter så tittar du mycket på deras speluppfattning och deras förmåga då att understödja en backlinje. Norge har utvecklat med den i Bayern München och Alisson i Liverpool har kanske förädlat den. Så att det är en tanke kring den rollen då.
Verkligen. Libro,
men i din spåkula så tror jag att ingenting är omöjligt i framtiden. Vi kan få se precis vad som hände på 30- och 40-talet.
Ja, det var tur att jag inte...
Du ställde frågan om en Libro i West Brom. Ja. Det var ingen plats för Libro. För vi hade backlinjen typ 2 meter från egen målvakt. Så det var ingen hitta för honom att jobba.
Nej, så är det kanske. Nästa gång får jag väl nämna då de amerikanska straffarna. Minns ni när de spelar med dem från halva planen? Det får bli nästa punkt då. Ja, mycket roligt händer nu redan nästa vecka. Det är Champions League och sen i andra kanaler, sporter och evenemang så är det dags för stora mästerskap som vi längtar till.
Vad är hemligheten bakom vårt lilla lands förmåga att föda stora hockeystjärnor? I can't stop this feeling. Rent logiskt borde det inte fungera. Deep inside of me. Färre människor borde betyda färre talanger. Girl, you just don't realize what you do to me when you hold me in your arms so tight to let me know. Men drömmar följer inte logikens regler. Vi är det lilla landet med det stora hockeystjärnorna. Dröm om VM-guld på hemmaplan på Viaplay. Fyra lag kvar, alla med siktet inställt på finalplatsen. Stjärnor ska kliva fram. Hjältar ska födas. Det är vinna eller försvinna på absolut högsta nivå. Missa inte dramat i Champions League på Viaplay och TV6.
Hockey-VM på hemmaplan och sen också Champions League. Härligt är väl det. Vi har fått ny gäst in i studion, inte vem som helst, Bosse Andersson. Superbosse, välkommen hit. Hur är läget med dig?
Tackar. Det känns härligt att vara här.
Fick rycka dig från ett samtal med Peter Forsberg här.
Ja, det är stort att sitta med Foppa och snacka. Eller hur?
Det har ju varit en del hockey för dig också de senaste veckorna nu. Ja. För att, det är inte svårt att hypa det här derbyt, men det är ju något extra ju.
Nej, men det var ju väldigt speciellt. Jag kommer ihåg 84 när det var SM-final. Ja. Nu var det ju lite nu kampa som... något annat, men vikten av att gå upp i SHL och att det blir ett Stockholmslag, Djurgården har kämpat på, så det var en fantastisk kväll i fredags i synnerhet.
Det är också två stora profiler du har stött på här nu först. Och frågan är vem som är störst, Foppa eller Håkan Södergren?
Ja, svårt alltså, men Södergren har ju betytt oerhört mycket och en otroligt härlig person. Men Foppa är väl ändå liksom, jag tycker det är härligt idag, alltså Foppa, jag vet att han var väldigt duktig i fotboll och gjorde det här valet. Och sen liksom, ja, så blir det en av Sveriges största hockeyspelare genom tiderna tillsammans med Sudden och Lidas. Han, jag hörde att han fyllde år idag, Lidström också.
Ja, var det så? Ja, okej, ja. Kärt återseende här också, spelare, sportchef sen innan.
Ja, vi brukar stötta på varandra.
Ja, ja, det. Exakt. Och då är det fortfarande en hel del fotboll, antar jag, eller?
Ja, så är det ju.
Nej, det är inte bara det. Eller. Det kan jag säga, det är allt möjligt man ska fixa till Jonas.
Bussar ju gentil nu och lösa biljetter.
Ja,
det är billigt.
Sen kan det vara hyrbilar och sånt. Han har ju en...
Jag missade, jag har inte kommit tillbaka.
Nej, det var det. Jag tänkte ta med det efter sändningen. Ja, okay. Nu måste jag ha ett svar kring hyrbil. Men han har ju bäst nätverk i Stockholm.
Det är så.
Så att är det någonting man behöver så kan man
inte slänga bästa buss.
Och han är omtänksam och mån om att hjälpa till.
Underbart att höra. Du, Bosse, den här veckan är ju väldigt speciell. Mm. Det måste man ju ändå säga.
Ja, det får man nog säga.
Det är inte ofta man säger att man ska möta Chelsea, men så är fallet nu. Och då kommer de hit på besök till att börja med känslan.
Ja, det är, man får nästan nypa sig i armen. Man märker ju digniteten på matchen, intresset och liksom fokus. Och liksom, inte bara från Sverige liksom, och alla förberedelser som är. Och så tittar man på, ni sitter ju och pratar om Chelsea här och liksom... Tittar man deras nästa matcher, nu hade liksom, då är det Djurgården dubbelmöte och däremellan ska de spela mot Liverpool, Manchester United och kanske en avgörande mot Nottingham. Så att det är klart att ge eko i Europa i synnerhet.
Ja, det är ju alltså otroligt. Om man tittar nu på vägen som ni har gått dit då, liksom, hur skulle du beskriva den?
Nej, men det har ju varit liksom, det har inte varit helt smärtfritt. Liksom, vi var väl nästan den tuffaste när vi var liksom i brygga. Det var ju Progress nere i Luxemburg i första Q2-matchen när vi liksom hade väl sådär, vi var ganska pressade. De fick ett tidigt mål och skapade målchanser. Och sen blev det Ilves och så blev det en avgörande match mot Maribor. Och så var vi hux flux in i gruppspelet och sen ja, på förhand så visste vi att vi skulle spela 6 matcher. Vi visste att vi hade 3 tuffa hemmamatcher mot Gummarange från Portugal, Legia Warszawa, Panathinaikos. Och sen skulle vi åka till Island, vika ur till Wales, New South Wales och sen då i Österrike. Mm. Och det är klart att vi på förhand så visste vi ju att vi måste ju ta poäng någon av de här borta matcherna samtidigt och vi måste skrälla hemma kanske både 1 och 2 vinster. Och sen att när man summerar det och spelar fotboll den 19 december mot Legia Warszawa, det är liksom på förhand känns det ju ganska konstigt. Men har vi då vunnit 4, en oavgjord och en förlust på de 6 matcherna så gjorde ju att vi kunde få en liten lättare resa. Att vi kom ju 5:a av de där 36 lagen som gjorde att vi fick Paphos i en åttondelsfinal och sedan Rapid Wien i en kvartsfinal som är där i det här slutspelsträdet med Chelsea, Real Betis och nu glömde jag bort det tredje där.
Ja, det är ju inte många grenar kvar på trädet heller. Alltså, det är bara 4 lag kvar. Jag menar, hur viktigt och stort är det här för svensk fotboll nu?
Vi pratade om innan vad som gör eko i Europa. Och det är ju när svensk landslag går bra och det är när svensk klubbar går bra i Europa. Och det är ju så jävla sällsynt att svenska klubbar gör det. Och att man är i en semifinal mot just då Chelsea. Man är över England nu under påsken liksom. Och, ja, där är liksom... Pratas du om, det pratas mer om ligan såklart, ja. Men det pratas ju kring deras semifinal. Så, ja, så är det ju. Så att, ja, det är jävligt kul.
Hur tar man sig an detta då, Bosse? För på förhand, du får ju ursäkta, men det känns ju nästan som en omöjlig uppgift.
Ja, men absolut. Det är klart att gör det. Att det känns ju, du bara tittar, du följer dem ju varje vecka i Premier League, bästa ligan som finns. Nu slås de väl om de här viktiga Champions League-platserna där ligan är avgjord både i botten och toppen. Så att de har ju avgörandet i stort sett. Ja, de ska till möta Liverpool och Manchester United och sen har de Nottingham. Så att betydelsen för alla de här klubbarna som är i Europa i ligorna är ju det här med Europa. Mm. Liksom, det är det som betyder, det är det som avgör, det är det som gör skillnad. Och man ser besvikelsen ofta som till exempel när man nu Rapid Wien senast. De var ju redan i London liksom. Mm. Och den här stoltheten att vara i Europa. Vi i Sverige har ju varit lite mellanmjölk på det. Men... Nu känner man en jävla stolthet liksom, att åka till Stamford Bridge. Och jag tror vi aldrig har märkt av det här intresset på trycket på biljetter. Och det var fan bara Jonas, du åker.
Jag orkar inte.
Men de flesta har annars hört av sig.
Jag har bara 10 plåtar.
Hyrbil och 4
Men det är ju, intresset är enormt.
Ja, exakt.
Och trycket, och man märker också på fokuset liksom, att utifrån och liksom intresset och från alla olika hörn i fotbolls-Europa.
Ja. Hur märker du av just liksom storleken på en klubb som Chelsea? Mm. Hur funkar liksom kontakten innan och allting? Hörs ni något? Eller hur
ja,
ser
absolut.
Du?
Ja. Det finns ju en dialog och det är ju telefonmöten och delar. Och vi har en stor organisation som jobbar stenhårt. Nu är det ju den här biljettfrågan som kanske har varit... Efterfrågan har varit enorm.
Det blir ännu större snart då.
det hoppas jag. Där det gör någon skillnad. Intresset har varit enormt och förberedelserna. De har ju också sin erfarenhet. De har ju mött FC Köpenhamn och de har mött Lädja Warszawa, just det här med säkerheten och den biten. Så att, men en resa som har tagits till Sam Forbridge under långsiktigt arbete, men just på otroliga prestationer som vi har gjort här under den här Conference League-delen.
Häftigt. Du, Bosse, vet du vad vi ska göra? Vi ska ta fram en stapel som jag har förberett här. Den är lång, dubbelt så lång som mig, även om inte det säger
som
så mycket.
Jonas ungefär. Ja,
exakt.
Jag tog selfie med Jonas, kändes det.
Sen har vi såna här, Super B, som du ska på något sätt få ranka här nu då, mellan 1 och 5. Vi ser dig i kameran där ganska tydligt. Mm. Så ska jag ta bort den här flärpen. Vi börjar med frågan då. 1 är givetvis bäst då. Så får du placera ut efter hur du känner och tycker. Jag börjar med att fråga 1-1 hemma mot Chelsea. Vart skulle det stå på den här stoppen?
Ja, det skulle vara en
ganska bra utgångsläge.
Ja, men får jag bara en chans på en siffra eller?
Ja, men du får ju motivera. Ja, exakt.
1-1, då sätter jag en trea.
En trea, yes.
För du har nog säkert andra bättre upplevelser som jag tror kommer att vara femmer då.
Ja, men du får sätta alla på. Du behöver inte...
Nej, okay. Nej.
Ett hemma mot Chelsea. Ja, då sätter jag en femma.
Ja, det är du inte nöjd med då alltså.
Jag
tänkte det var högt spelat. Nej, du kan sätta flera där uppe om du vill och så vidare. Här får du en ny då. Då kommer nästa fråga. Då skulle jag vilja att du sätter ut Djurgårdens ekonomi just nu. Vart befinner den sig?
Över detta.
Det är bra att spela i Europa då.
Ja, inte bara det. Utan det har gått över tid, så sport och ekonomi hänger ihop. Och det är otroligt när man kan balansera det där. Och det är två sätt att tjäna pengar på, det är att sälja fotbollsspelare, vara skickliga på det, men framförallt lyckas i Europa, och det har väl varit bingo de sista och det här året i alla fall.
Började med en övergång till Wigan, va? Försäljning. Nej, det blev aldrig det.
Nej, det blev en bossman.
Bossman. Var ju bossman när jag kom också, ska jag säga.
Ja, exakt.
Ja, men det var inte helt gratis,
kan jag säga. Nej, jag ska jobba med att få bort de här flärparna samtidigt som du får den kan du få där överst. Då ska vi se nästa fråga här då. Ja, truppbygget just nu. Vart placerar du det?
Ja,
för det är ju helt in. Det är ju mycket av din uppgift, får man ju säga.
Ja, precis. Just nu, om du frågar mig, hade du sagt det för 2 månader sedan, då hade det varit... Det hade varit bred. Vi har haft otroligt tuffa skador här. Vi hade 9 man som inte var tillgängliga mot Öster här senast. Och jag skulle gärna vilja ha haft... Om vi inte haft så mycket skador så sätter jag en 3. Ja. Men däremot så hade det varit ganska högt om du kollar tillbaka vad som har hänt. Och vi åker ner på listan när vi har fått 4 frakturer på ganska kort tid. Och det är klart att det påverkar dels den här UEFA-listan och också förutsättningar i Allsvenskan.
Är det ett sånt läge liksom där skadeläget är helt omöjligt att beräkna, eller finns det någonting, eller fanns det någonting du kunde göra för att liksom ge det här ett bättre utgångsläge?
Nej, men det är väl klart att när man får 3 tuffa skador i Europaspelet med Malcolm och Oscar Fallenius och Nino, och sedan så har du därtill Patrik Åslund som kommer att vara borta en bra tid, och sedan så Rasmus Schüller, så det är klart att det påverkar. Och sedan så hade vi väl en förhoppning att både Piotr och Marcus skulle vara spelklara till när vi gick in i Allsvenskan, och där är vi inte riktigt än.
Jag bara flika in. Det var ju lite det som kanske du och jag var lite oense om när jag var i Djurgården, just kring truppbrygge. Alltså jag fattar ju svensk fotboll i vilken näringskedja det är, jag fattar att ekonomi är en förutsättning, men hur ser du på att, jag menar, att inte alltid sälja spelare, att försöka bygga någonting långsiktigt? Hur svårt är det, och vad är visionen i det? Alltså Malmö till exempel, som har byggt någonting ändå över tid. Liksom.
Ja, de kommer också i tuffa utmaningar. De säljer, de spelar i Europa och har en avgörande match. Och mellan de två matcherna får den Nazi gå. Mm. Och det, där ligger Sverige i näringskedjan. Det är klart att det inte är varken Malmö eller vi i Djurgården vi spelar. Vi vill behålla Dennis Hummet så oerhört mycket som har gjort 25 mål. Men däremot så...
Är det omöjligt att göra, tror du?
Ja, det var faktiskt helt omöjligt att göra det. Och han är också från Skåne. Och det var svårt att behålla. Det räddar hans karriär och gör den. Vi gjorde allt för att vi erbjöd ett nytt kontrakt. Vi sa att vi inte ville sälja. Men sedan så kommer det till en sån där. Han kommer en kille, lik dig, kommer som bossman till Djurgården. Gör det, får sin game changer som kan göra att han känner sig ekonomiskt trygg. Och då... blir ett ansvar att göra det, fast vi inte har velat. Och det vet Dennis om. Att vi, och det kommer vi i sådana utmaningar ibland, tyvärr.
Men tycker du, jag har ingen tanke kring det egentligen, men är det alltid spelarens välbefinnande som måste gå före klubbens välbefinnande i det, så att säga?
Ja, men vi var väldigt tydliga från klubben och vi började processen i november. Och förhandlingen var väldigt klara över tid. Sedan så ibland så kommer det i sådana situationer att det här budet är så enormt bra och vi kan inte säga, hade du sagt det på förhand när Dennis hade kommit att du skulle få x kronor för hand för den här biten, då har man en dialog med spelaren vad han verkligen vill. Här har du ett nytt kontrakt etc. Men ja, så fast vi är som klara och tydliga. Och där står man sig slätt som sportchef. Det är bara så, för att vad kan hända? Vad liksom... Det är hans karriär och det är otroligt bra för oss och det är mitt ansvar att ta det beslutet.
När säger man nej liksom?
Alltså, jag sa ju nej.
Det är många faktorer.
Jag sa ju nej. Det började ju. Vi ville inte sälja. Vi hade ju bud både från Sydkorea, Kina och etc. De tyckte ju att vi var idioter som inte ens sätter oss vid förhandling. Eller så. De tyckte vi var oprofessionella. Och att vi inte hade en dialog och inte ens kunde sätta oss kring det här. Och däremot så måste man ju säga, ja, vi kanske kan sätta oss vid ett förhandlingsbord om det kommer X på kronor och kommer det X plus Y, ja, då är det omöjligt för oss att säga nej.
Jag fortsätter på truppen. Jag tycker det är intressant det här. Mm. Bara en fråga innan du får se att du är taggad.
Ja, jag hugger. Ja. Det var ju roligt.
Ja, exakt. Nej, men när det kommer till, liksom, du har ju själv satt här. Ekonomin har ni ju gett dig själv ett väldigt fint utgångsläge. Och då känns det ju som att man som sportchef då sitter i en drömsits. Liksom, att kunna ta in mycket. Är det så du känner själv just
nu? Nej, man sitter inte i en drömsits om man har mycket pengar. För då vill man, det blir betydligt dyrare att köpa fotbollsspelare. Idag sälja fotbollsspelare så vill de svenska klubbarna ha utvecklats bra etc. De vill hellre sälja till utlandet än till Sverige. Oavsett om du har bra betalt så går det inte att kanske genomföra heller.
För att inte försvaga andra lag då liksom?
Ja, försvaga eller att man har en egen identitet i klubben om man vill sälja utomlands, kunna få mer. Så att där har inte den gjort någon skillnad egentligen. Det är inte billigare att ringa till Hasse Larsson och köpa. Alltså förstår jag menar? Mm. Man sitter ju en dålig förhandlingssits i grunden. Mm. Det är klart att Malmö har också drivit på. Elfsborg som också har gått bra i Europa. Häcken som också har gått bra i Europa. Det är klart att svensk fotboll och klubbar mår väldigt, väldigt bra i svensk fotboll. På grund av allsvenskan har utvecklats enormt. Lyckas i Europa. Tittar du i Europa så står nästan allt och faller med... Europa, det är grädet på moset som gör att man går runt. Mm.
Nu ska du få sätta dit nästa super B här då. Och det är frågan, hur väl skulle du göra ifrån dig som sportchef i Chelsea just? Du tittar upp direkt, det ser jag.
Jag ska vara ödmjuk. Jag tror att liksom, jag tror det är bra om man känner klubben, föreningen. Jag har ett hjärta i Djurgården. Jag tror jag kan göra ett väldigt bra jobb. När man tittar på liksom, de där truppvärdena, vad vi har snickrat ihop ett trupp för. Mm. Och så tittar man bara... Alltså det är klart att du förstår ju själv att det... 14 miljarder och sådär. Men jag tror ändå att det måste finnas en anda i klubben. Och man vill känna en... Jag tror inte det är avgörande för att fråga Jonas själv. Det är inte avgörande vad man tjänar just när Jonas Olsson går in på en match i Premier League. Mm. Eller hur? Det tror jag inte. Och det är den känslan i den balansen. Mm. Och det tror jag skulle kunna vara en sundhet ibland. Men jag tror det är tufft att göra det. Så jag sätter någonstans där. halvdant jobb skulle jag göra.
Ett halvdant jobb. Men alltså, finns det ändå något sug? Nu är det som du säger, det känns ju som att du är verkligen Djurgården through and through. Men alltså, finns det något sug? Finns det någon känsla av att du skulle vilja testa någonting? Någon...
Ja, inte Chelsea i vilket fall, det kan jag säga.
Nej, inte Chelsea.
Nej, vi pratade innan om just att men svenska spelare finns det väldigt mycket i Europa. Tränare finns det inte så mycket. Sportchefer finns det väl ingen liksom. Mm. Så att, hur ser du på det?
Nej, men det känner jag. Jag känner mig trygg. Jag vill ha, du vet Jonas, jag vill ha den här tryggheten, närheten och sådär. Jag trivs väldigt bra och jag har ett rikt liv med att vara i Djurgården och det tycker jag är det viktigaste.
Det är också så, jag menar, det är ju som i alla jobb, men inte minst då inom fotbollen, upp- och nedgångar, det finns tyngre perioder och ibland så är allting frid och fröjd givetvis. Men hur är det just nu då som sportchef i Djurgården? Känns det som att det rullar på och mår du bra?
Ja, jag mår bra, alltså så tillvida att man måste ju säga, man kan bli lite så här att ja, vi vinner med ett nödrop mot Öster, men man ska också spela mot Chelsea, kanske vår största match överhuvudtaget. Och det är liksom, det är en tufft och påfrestande jobb. Sen gäller det att liksom under perioder, du tittar den här tabellen som du ser nu där både Tottenham och några sådana lag ligger i botten, man spelar i Europa, det är klart att vi har spelat 18 matcher mer än de flesta lagen sedan i slutet av juli förra året. Det påverkar givetvis kanske vår avslutning i Allsvenskan. Och det kommer kanske att påverka vår säsong. Det är bara att titta på Molde som åkte ut på straffar mot Legia Warszawa. Pang, och man har en poäng eller i tippeligan. Det tar, och det är bara att titta på Rapid Wien. Så att det är en erfarenhet rikare och det är tufft att kriga på dubbla arenor. Och det är klart att våra spelare och ledare och alla vi som jobbar i klubben är liksom, ja, kom igen, vi har match mot Öster här. Det är inte Chelsea liksom. Det är lätt att få den där. Och det är klart att vi har utsatts. Ju mer matcher vi spelar, ju mer saker kan hända. Och liksom Rapid Wien borta. Vem kunde förutse att vi hade två frakturer inom första halvtimmen?
Nej, spännande. Du, vi har ett sista super-B här. Mm. Och du nämnde ju att Chelsea har ett tufft spelschema, men så mycket sämre har ni inte själva heller. Alltså, det är ju derby på söndag, det IFK Göteborg, och så då givetvis dubbelmöte mot Chelsea också. Mm. Men jag tänker en sista då, tills på söndag, trolighetsskalad blir det väl nu då 1-5 vinst i derbyt mot AIK?
Nej, men det är väl klart att vi har ju två otroligt fullsatta arenor torsdag till söndag. Vi har ett derby och det är klart att vi ska gå ut och göra ett bättre derbyresultat. Så jag hoppas på att, ja, där, att vi kommer att ha ett väldigt bra lag som går in och gör en riktigt bra prestation på söndag mot AIK.
Två som hoppas på kanske?
Ja.
Så är det.
Så är det. Jonas, av allt man kan göra efter spelarkarriären, jag menar tränare och så vidare, det är ju ett vanligt steg för många som är spelare, men sportchef då?
Jag tror både tränare och sportchef, jag tror det är respekt för den tid som krävs. Det är sportchef säkert ännu mer än tränare, och jag tror precis som Bosse säger att ska du vara en sån roll så måste du ha passionen där, du måste ha en jävla kärlek för den klubben du är i.
Måste man ha det då?
Det tror jag. Om du ska, alltså, som allting, så du orkar lägga ner tid på någonting fullt ut så tror jag att du måste antingen älska vad du gör och framförallt älska den miljön du är i. För min del så är den klubben Landskrona BoIS. Jag bor här uppe i Stockholm, så att det är inget alternativ, och de som är där gör det väldigt, väldigt bra för tillfället. Vi ligger i toppen i Superettan. Och jag trivs bra med den här rollen. Sitta och tycka lite. Och inte ta ansvar för så mycket.
Nej, men Jonas var ju med. Du var ju med och började i Landskrona. Eller det var ju någonting som du tänkte på att lägga ut kompassen och du, eller triggas på. Men nu har han ju blivit en perfekt
exponent.
Det kan jag säga. Det är check på alla boxar när det gäller Jonas också. Puff, tycka till och sticka ut. Eller?
Exakt. Perfekt. Ja. Men det här Jonas nämner är ju ganska intressant. Att man gärna ska ha kärlek till klubben man arbetar för. Det förstår jag. Men det finns ju också den professionella sidan att liksom man kanske vill älska sitt jobb också så mycket att man kan se bortom det. Jag menar, tränare finns ju exempel på det här med, men kan du se dig själv i någon annan?
Nej.
Det är verkligen bara Djurgården eller inget. Du skulle inte ens jobba som sportchef om du var i någon annan klubb då, menar du, eller?
Nej, det tror jag inte.
Och du pratar inte bara allsvenska?
Nej, men det är ingen som triggar mig överhuvudtaget. Det som triggar mig, det var liksom när Jonas kom fram och gav en tröja och så sa, det här från min sista Premier League-match. Okej. Det är liksom, det berikar mitt liv.
Ja, det är
jag var några större moment än det, men det var ändå ganska stort.
Bland det största.
Ja, det var, men det var fint. Tanken var det.
Ja, men vi hade härlig, trivs bra och lite ansträngt ibland med bussen. Men vi hade, som sagt, engagemanget är ju brutalt där liksom.
Ja, det är klart.
Och det, därför gillar jag att diskutera och vända vrida grejer med bussen.
Ja, vad är jag i så fall då?
Busse.
Vad är i så fall då baksidan? För jag menar, en sån här vecka, då känns det ju som att allt är tipptopp liksom. Men vad är den största utmaningen?
Nej, men den största utmaningen, det är väl att liksom, vi vet vad som vi kommer skall. Det är bara att titta på vårt spelschema. Okej, nu har vi Chelsea här och det är ett enormt intresse för oss alla. Trycket, stoltheten, en historisk match. Men samtidigt är det slika såren, fredag förberedelse för en ny match. Och det så kommer det vara här i maj. Men det är, självklart så måste man stanna upp och njuta och säga så här, fan, vi har gjort det. Vi är i en semifinal i en europeisk turnering. Och det är bara att titta, det är 12 lag kvar. Och Djurgården är ett av dem som det kommer snackas om mycket den här veckan runt om i Europa. Vår största framgång sen, ja, i Europaspelet genom tiderna, förutom att vi var i en kvartsfinal 1955 med Europa. Där.
Du får en avslutande här, och vad kommer bli det absolut bästa med det här dubbelmötet på sig?
Jag tror ändå att när du väl sitter där, så är det klart att man kan ta det med lite ro och säga att vi ska gå in och göra bra prestationer och den biten. Det tror jag alla spelare som får möjligheten att spela kommer att vara en av karriärens största matcher. Men när vi sitter där på och kommer med bussen till Stamford Bridge, det tror jag kommer att vara något utöver det vanliga som man inte upplevt.
Men det har du upplevt.
Ja. Jag upplevde det, och det var en av de absolut härligaste arenor att spela på. Man kommer på Kings Road i Chelsea, sen här plötsligt bara dyker Stamford Bridge upp. Så att, det kommer bli grymt för spelarna, för ledarna och inte minst för fansen att få vara några dagar i London.
Och jag ska dit och reka på söndag faktiskt.
Okay.
Då är det Liverpool. Så
du kör det?
Ja, jajamän. Ja. Vi ska titta in ett annat slutspelsträd här nu då i en annan turnering, Bosse, som ni kanske spelar om något eller några år då. Det handlar om Champions League och de fyra lag som återstår här. Jonas, två av dem kommer att spela final i München och det börjar dra ihop sig.
Ja, det gör det ju. Verkligen. Jag ska jobba imorgon med Arsenal och PSG. Jag har varit ganska tydlig innan med vilka jag har sett som favoriter. Men just nu så känns det väldigt uppe i luften. Liksom. Tycker jag alla de fyra lagen har sin styrka och har sina svagheter. Så att, det känns väldigt öppet.
Har du något lag här som sticker ut för dig, Bosse, eller som du tror kommer ta det?
Nej, men jag hejar ju på Barcelona, så jag hoppas verkligen att de är i finalen. Sedan så tycker jag det skulle kännas finare med Arsenal och Arsenal-Barcelona i en final.
Jag tycker PSG har varit bäst. Ta bort de här 15-20 minuterna på Villa Park i returmötet. Så sett att man agerar i dubbelmötet mot Liverpool, hur man slår Brest med 10-0 i playoffet. Jag tycker inte de har många svagheter, förutom då kanske oerfarenheten av att de har inte de här absolut största stjärnorna längre. Men det har ju varit deras fördel hittills. Mm. Samtidigt skulle du vinna Champions League, så kanske du måste ha de här yttersta världsspelarna. Och frågan är väl om de har det.
Är det PSG du håller just som slutfavorit, eller?
Ja, alltså kommer de upp i den nivån som de har gjort, så tror jag det är få lag som kan stå emot dem.
Varför Barca, måste jag fråga dig, Bosse? Hur kom det sig? Har det hängt med liksom sen du var liten grabb?
Ja,
eller?
Ja, det är så. Absolut. Neskens och Cruyff. Och
ja, jag tänkte säga det. Det var hjältarna då liksom. Ja, exakt. Ja.
Det är Neskens första året i Holland som tränare.
Okej.
Okay. Mm. Det var ju han och Cruyff. Som, alltså, jag är ju från en lite senare generation, men det var de två man visste. Liksom. Mm.
Ja, härligt. Det börjar alltså dra ihop sig på tisdag. Och på onsdag är det dags för Champions League här i våra kanaler. Och sen på torsdag då så är det alltså Chelsea som reser till Stockholm för att ställa sig mot Djurgården. Det är en häftig mening att säga, Bosse.
På Disney.
På Disney, exakt.
Men mäktigt, nevertheless.
Så är det väl.
Titta inte på Disney. Gå till Tele2. Där finns biljetter kvar. Så det bara, jag kan ta det via mig.
Stå med mustasch och glasögon utanför och sälja biljetter på svarta marknaden. Ja, det blir spännande. Bosse, stort tack för att du kom hit.
Tack.
Och varmt lycka till också nu på torsdag.
Härligt.
Tack till dig också, Jonas. Tack. Och tack till alla er tittare och lyssnare som har varit med oss denna måndag. Härlig start på veckan. Vi är tillbaka på fredag. Då är det Niklas Holmgren som sitter här istället. Ha det bra tills dess.
It doesn't feel like an end. It just feels like the start. Because I saw today a football team playing full of talent, full of youth. We have this wonderful stadium. We have you, the superpower of world football. Wow. Change is good, and I heard the song today a few times, and I you can do that, I have no problem with that. Let's see how that, how the response will be. Arne Slot, la 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 la.
Man har hittat en ersättare som någonstans tar vid där Klopp lämnade.
Liverpool som idag inleder en ny era.
Sitter man nu och tycker att det ska vara som när Klopps lag stod på toppen och det ska in någon av de största bucklarna, ja, då har man nog lite skevt på det förväntningsmässigt.
Yeah, I can't deny that it's a big shoes to fill, but hoping and expecting us that we can keep up with the standards he set.
And Salah! And Mohamed Salah sets a new Premier League record by scoring for the ninth time on the opening day of the season.
I love being here.
Salah! Och det är 3-0!
Det finns ingen offensiv spelare i den här ligan som är i närheten av det han har gjort under hela den här hösten.
It's a special moment, always when we play in Anfield. There is no place like that.
And the Reds roll on.
David Nunes och den ligger för rätt för honom i mitten, finns Salah. Salah får bollen också, Salah gör mål! 2-2!
Stay calm.
Jag är imponerad av Liverpool, det måste jag säga. Det här såg jag inte komma. Jag pratar om vinnarhålet, vi pratar om City, Arsenal. Nu är det vinnarhålet öppet och Liverpool är där.
Ja, yeah, let's go boys, come on!
Salah, utmanar Akanji. In det mål! Mål! Där kommer målet!
Jagbo, och så får Chopperslaj bollen. Och så får Salah bollen. Och så har vi 5-1.
Vad de har gjort och hur de spelar. Alltså det är hög kvalitet, det är bra teknik, det är väldigt bra förståelse, det är en taktik vad man ska göra och snabbt. Alltså det är underbart.
I'm really blessed, privileged to play for Liverpool FC. I love the club, I love the fans, I love my teammates, I love everything that embodies Liverpool.
I think here today they won the league.
I knew I inherited a very good team, but they are even better than I expected in terms of professionalism, in terms of what a grade they have every single day.
Vi at Liverpool som are sitting pretty at the top of the table.
Det var en enastående uppvisning faktiskt.
En extraordinär uppvisning av ett exceptionellt lag.
Sändningarna presenteras av Nya Expect.